Välkomna till podden Gammelgrav. Jag heter Sara Sönderfelt och jag sitter här med författare Erik Nilshammar.
Hej. Hejsan.
Vi ska prata lite grann om din berättelse som heter Myrlingen.
Mm.
Jag tror att det är många som inte vet vad en myrling är. Vill du berätta det?
Myrling, det är ju ett oönskat barn som mamman tar liv av och placerar i en mur eller under golvet in i huset för att gömma undan. Eftersom det var en stor skam, till exempel om man var ogift på förr.
Ja, det här har jag förstått har varit ett vanligt problem, om man säger så. Att det föddes många barn utanför äktenskapet. Och även många som var fattiga och kanske inte kunde ta hand om sina barn.
Ja, inga preventivmedel.
Nej, inte det heller. Ett annat tema i den här berättelsen är ju ödehus, kan man säga. Och vad som sitter i väggarna på gamla hus. Vi har ju många gamla hus här i våran bygd som står obebodda. Och en del kommuner har jag sett nu för tiden jobbar hårt för att få såna ödehus bebodda igen.
Så är det ju.
Men vad kan följa med om man köper ett gammalt hus?
Ja, varje gamla hus och platser, alla gamla hus och platser bär på sin historia, och jag tror att de som bor i ett hus, att de på olika sätt lämnar avtryck. Man brukar säga att just att saker sitter i väggarna, och det är ju att det har hänt saker, eller att man har betett sig på ett visst sätt, eller att det har lämnats kvar någonting som kanske också kommer att få betydelse för nästa familj som flyttar in.
Myrlingen. Sakta åkte jag genom min barndoms byar och såg gårdarna, sädesfälten och älven passera som på film utanför vindrutan. Det var som att färdas bakåt i tiden. Det förflutna väcktes till liv. Jag stannade till utanför min gamla skola och minnena gjorde sig enträget påminda. Somligt ogripbart och dimmigt, annat tydligt och klart som en sommarmorgon. Allt i en salig röra. Och så det som legat djupt begravt och som omärkligt lättat från glömskans dunkel och långsamt flutit upp till medvetenhetens yta. Först som en vag känsla av obehag, sedan som fragment av en dröm jag drömt. Så plötsligt mindes jag Staloken. Jag såg bort mot skogsbrynet och den smala stig som ledde in i skogen. Där inne låg det, ödehuset. Jag hade ett tydligt minne av hur det sett ut. De vildvuxna träden hade omringat gården och dess dystra skuggor hade sträckt sig över de läckande taken. Vi hade ibland smugit dit på lunchrasten, kastat stenar på fönstren och sedan snabbt sprungit tillbaka. Huset skrämde mig och hade gjort så starkt intryck att det ofta förekommit i mina mardrömmar. En dröm hade varit särskilt tydlig. En övergiven docka som låg på brokvisten, vindflöjen i form av en skata som slog för vindbyarna. Av någon anledning hade jag plockat upp dockan och gått in i huset. Dörren måste ha varit olåst. Där innanför såg det ut som om allt lämnats i hast. Möblerna stod i oordning och utanför köksfönstret tittade skatan på mig som om jag varit en inkräktare. Jag vände mig om för att gå ut igen. Då stod hon där i halvdunklet. En kvinna. Hon såg på mig som om hon väntat på att jag skulle komma. Utan att säga ett ord tog hon dockan ur min famn och sedan gick hon upp för trappan till övervåningen. Efter det vet jag inte vad som hände. Jag tror jag följde efter. Kanske låg jag med henne. Sådant hände ofta i drömmarna i den åldern. Jag minns inte riktigt, men bilden av dockan som legat orörlig vid sängen och stirrat på mig hade etsat sig fast. Jag och Anna-Karin hade under flera år försökt skaffa barn. Vi hade gått på utredningar och provat olika behandlingar, men utan resultat. Båda var en bra bit över 30 och vi började förstå att vi nog var ett av de par som inte skulle bli föräldrar. Insikten var värst för Anna-Karin. För henne var det otänkbart att vara barnlös och detta hade gjort henne deprimerad och till slut sjukskriven. Jag började undersöka vilka möjligheter det fanns att adoptera och berättade entusiastiskt om det jag läst. Till en början slog hon bort tanken, men till slut fick jag henne att gå med på att vi åtminstone skulle kontakta omsorgsnämnden och höra vad de hade att säga. Hon var skeptisk. Vi brukade fantisera om hur barnet skulle se ut. Anna-Karins vackra näsa och mina mörka ögon. Som en sammansmält spegelbild av oss. Vi blev kallade på flera intervjuer och allt eftersom förändrades hennes inställning och hon började se det hela på ett nytt sätt. Det genetiska arvet var en sak, men miljön hade kanske lika stor betydelse. Barnet skulle få en uppväxt i ett ordnat hem och med god ekonomi. På det sättet kunde vi skapa en miljö där barnet formades till vårt, oavsett var det kom ifrån. Plötsligt kändes det som ett än högre syfte. Nästan som om det var ödet. Vi började åter se framåt. Anna-Karin återfick livsglädjen och hoppet om att vi skulle bli föräldrar. Veckorna gick medan vi spänt väntade på svaret från utredningen. Anna-Karin hade börjat köpa barnkläder och ville att vi skulle inreda ett av rummen i vår lägenhet i barnkammare. Jag hade aldrig sett henne så lycklig. Det var därför en katastrof när beskedet kom. Tingsrätten ställde sig till vårt förfäran tvivlande till att vi var lämpliga som adoptivföräldrar. Jag reste mycket till mitt jobb och det hade gett mig lite för mycket utrymme. Det hade varit otaliga otrohetsaffärer som tärt på vårt förhållande. Anna-Karin hade varit sjukskriven och kämpade med att hålla sig nykter. Tingsrätten påtalade att vi flera gånger ansökt om skilsmässa. Ett barn behövde ett hem som vilade på en trygg emotionell och psykosocial grund. Och det bedömdes vi i nuläget inte kunna erbjuda. Det var som om vi knuffas ned i en avgrund. Jag ringde socialtjänsten och tingsrätten, hotade och bad, men inget hjälp. Anna-Karin blev återigen sjukskriven och jag blev allt mer desperat. Jag sa upp mig och började se mig om efter andra jobb och lovade henne att jag skulle förändras om hon kunde hålla sig nykter. De skulle få se. Vi skulle visa dem. Jag vände på varje sten för att förändra vårt utgångsläge. Kanske skulle det vara bättre om vi lämnade stan och bosatte oss i ett hus en bit utanför. Anna-Karin skulle komma bort från utelivet och jag längre bort från frestelserna. Lägenheten blev snabbt såld och vi fick bråttom att se oss om efter ett nytt boende. Men det blev inte lika lätt som jag trott. Vi hade svårt att hitta någonting som kändes rätt. Till slut började jag söka efter en tillfällig bostad i det lilla samhället i Hälsingland där mina föräldrar fortfarande bodde kvar. Jag var beredd att offra allt för vår lycka. Det var därför jag återvänt. Jag skötte husletandet på egen hand i några dagar. Sedan kom Anna-Karin. Fastigheterna var billiga och det skulle ju bli tillfälligt och bara över sommaren medan vi letade vidare. Vi hade varit på några visningar när mäklaren en dag tog med oss på ännu en. Han beskrev objektet som århundradets bästa husaffär. Som en dröm, hade han sagt. Och jag blev med en gång illa till mods. Känslan blev allt starkare när vi åkte in efter den igenväxta vägen som letade sig fram mot skogsbrynet. Plötsligt låg staloken där framför oss. Jag tappade nästan andan. Fönstren gapade tomma från den slitna fasaden och man kunde se hålen i taket med blotta ögat. Allting var ett bedrövligt skick. Och precis så som jag mindes det. Jag försökte hålla mig lugn trots att mitt hjärta slog hårt innanför kavajen. Vi klev ur bilen medan mäklaren fortsatte prata om vilka möjligheter som gömde sig bakom den patinerade ytan. Men jag hörde honom inte. Det var någonting annat som fångat min uppmärksamhet. Ett olycksbådande ljud kom från husgaven. Där utanför köksfönstret flaxade skatans trävingar för vinden. Den såg likadan ut som jag mindes den från drömmen. Allting annat verkade ha somnat in för länge sedan, men inte skatan. Den vevade med vingarna precis som om vi väckte den med vår ankomst och att den nu ville skrika, han är tillbaka. Med en klump i halsen äntrade jag huset. Jag hastade nervöst genom rummen och var snart nere i tamburen igen. Efter att mäklaren kläckt ur sig de vanliga flosklerna om hus med möjligheter, charmig planlösning, och nära till skidbacken behövde jag bara en kort blick från Anna-Karin för att få vår gemensamma avsmak för stället bekräftad. Vi gick ut och jag frågade lättad mäklaren om han inte hade några anständiga objekt att visa. Efter en stund kom Anna-Karin efter. Hon hade dröjt sig kvar i köket. Jag såg på henne och märkte på en gång att någonting var förändrat. Jag tycker att vi tar det. Jag tittade häpet på min vackra hustru och sedan på staloken, ödehuset som jag drömt såna mardrömmar om. Hela min kropp skrek nej, men när jag såg blänket i Anna-Karins ögon som stavades hopp, förblev jag tyst och nickade bifallande. Mäklaren verkade lika överraskad som jag, men var inte sen att förbereda oss för nästa steg i husköpet. Varför? Var allt jag kunde säga när vi blivit ensamma. Hon sa först ingenting, men tog sedan mina händer i sina och log med hela ansiktet. Jag hörde ett barn. Det här är rätt plats för oss. Vi ska bli föräldrar. Jag kunde inte säga emot henne, även om det lät vansinnigt. Hur hon trodde att huset skulle kunna förändra det faktum att vi båda befunnits infertila kunde jag bara inte förstå. Men hon hade fått livsglädjen tillbaka och då fick det vara så. Det skulle ge mig lite mer tid och kraft att hitta ett jobb och sedan ett annat boende någon annanstans. Det var vår. Vi skulle inte frysa ihjäl. Jag fick sopa bort mina obehagliga mardrömsbilder en gång för alla. Det hade inte hänt och drömmen hade ingenting med oss att göra. Om Anna-Karin var nöjd så fick det vara så här för tillfället. Innan hösten skulle vi säkert ha hittat något annat. Tids nog måste vi få adoptera. Så hopplösa kunde vi inte vara. Bara Anna-Karin fick lugn och ro över sommaren. Bara hon mådde bra. Sen. Köpet var snart i hamn och efter någon vecka flyttade vi in. Min pappa ruskade på huvudet. Han förstod inte hur vi kunde köpa ett sådant ruckel. Vi som haft en så fin lägenhet och borde ha råd att köpa vilket annat hus som helst i grannskapet. Min mamma var lika oförstående. Staloken hade stått tomt så länge. Tydligen hade kvinnan som bodde där mist förståndet. Det påstods att hon fött ett barn som hon sedan tagit livet av. Somliga sa att hon gick runt på stalloken om höstarna och letade efter det. Jag sa åt min mamma att det där bara var skrock, men bad henne att inget säga till min hustru. Det räckte med att hon trodde att hon hört ett barn och att det gett henne hoppet tillbaka. Spökhistorien om kvinnan som lämnat sitt barn skulle inte hjälpa oss. Mitt eget obehag inför att tvingas vistas på stalloken var tillräckligt stort ändå. Anna-Karin hade hur mycket energi som helst. Hon storstädade och inredde, köpte möbler och började ställa i ordning ett av rummen till barnkammare. Hon sa att hon hörde barnet varje kväll och att dess röst blev starkare. Hon var full av övertygelse. Jag sa inte emot, utan försökte med alla medel dölja min oro. Jag ville tro att det faktiskt var möjligt att min hustru skulle bli med barn. Vi älskade regelbundet och för varje dag blev jag lite lugnare. Det här kanske var det rätta när allt kom omkring. Större under hade skett. Så en kväll hände det. Jag skulle gå in i köket för att ta en kvällsmacka. Från övervåningen hörde jag hur Anna-Karin lyssnade på en ljudbok. Så uppfattade jag ett annat ljud, men kunde inte lista ut varifrån det kom. När jag passerade tröskeln in till köket blev det oväntat starkare. Jag tittade ut genom fönstret för att se om det var vinden som satt fart på skatan, men den stirrade fortfarande dött ut mot skogen. Jag lyssnade igen. Ljudet kom inte utifrån. Det kom inifrån huset. En tunn röst. Nästan som en klagan. Jag häpnade. Anna-Karin blev överlycklig när jag berättade att jag också hörde. Nu är det nära, sa hon glädjestrålande. Jag kramade om henne och höll med. Jag ville inte berätta att det jag hörde gav mig kalla kårar. Det lät som om ett djur låg instängt under golvet. Jag fick allt svårare att sova. På nätterna låg jag klarvaken och lyssnade på det klagande lätet, medan Anna-Karin blev mer och mer drömsk. I sitt förväntansfulla lyckorus gick jag allt mer in i ett sömlöst mardrömstillstånd. Hon var nu helt inställd på att vi skulle bo i stalloken med vårt barn resten av livet. Jag teg och fasade för att jag skulle tvingas stanna på denna plats. Sömnbristen tärde, men snart skulle hon bli gravid. Sedan skulle vi flytta. Det var så jag tänkte. Det var det som fick mig att stå ut. Sommaren gick allt längre och ingenting hände. Anna-Karin blev allt mer förstämd varje gång mensen kom. Hon hörde ju barnet så tydligt. Det var som ett löfte. En dag hittade hon en välbehållen docka, stort som ett barn, i en garderob. Ännu ett tecken. Hon la ner dockan i spjälsängen i väntan på att vårt barn skulle komma. Mitt obehag växte. Jag fick för mig att den liknade dockan i drömmen. Så en dag när Anna-Karin begett sig iväg för att shoppa satt jag igång. Jag gick in i köket och lyssnade. Ett svagt väsande hördes från golvet. Som om ett djur fastnat därunder. Jag tog bort möblerna och bröt bort golvlisten. Sedan vände jag med ett knak upp den första golvplankan. Nu skulle det gå enklare. En planka i taget. Men ingenting visade sig annat än spåren efter råttorna som byggt bon och grävt gångar i sågspånet. Jag arbetade vidare och bröt upp planka efter planka. Mina händer darrade. Väsandet blev allt högre. Som om en orm hotfullt legat ihopringlad därunder. Till slut var det bara en planka kvar och väsandet hade tystnat. Jag tvekade. Var allt en inbildning? Kanske höll jag på att bli tokig. Försiktigt satte jag in kofoten under den sista golvbrädan och började bryta till spikarna jämrande gav med sig. Jag tog omtag och med ett knak vreds brädan upp från golvåsen. Försiktigt förde jag den åt sidan. När Anna-Karin kom hem hade jag lagt mig. Jag förstår nu att jag inte borde ha sagt någonting, att jag skulle ha varit tyst. Men jag kunde inte hålla inne med det. Jag berättade om byltet jag sett och hur det rört på sig som om det legat ett levande barn. Jag hade hört berättelser om sådan tidigare, om barn som olyckliga mödrar dräpt och gömt under golv och som sedan vaknat för att avslöja mörderskan. Naturligtvis var det gamla historier som berättats för att skrämma unga kvinnor från kötsligt och syndfullt umgänge innan de var gifta. Men för mig var det snarare en påminnelse om mitt eget syndiga liv och det straff som nedkallats på oss genom vår barnlöshet. Jag sa att vi måste ge oss av, att stalloken höll på att göra oss båda sjuka. Anna-Karin tittade på mig. Sedan ruskade hon på huvudet och sa att det bara gjorde henne mer övertygad. Det var det slutgiltiga tecknet. Nu skulle det ske. Ödet hade låtit mig se det som väntade. Jag försökte säga emot, men hon lyssnade inte. Hon ville att vi skulle älska. Jag protesterade, men hon var ihärdig. När vi var klara såg jag dockan. Den låg orörlig på golvet och stirrade mot mig med sina tygögon. För mig var det uppenbart. Någonting fruktansvärt höll på att hända. Det vidriga lätet, det jag sett under golvet och skatan som syntes vänta på någonting vid husknuten. När jag vaknade nästa morgon stod Anna-Karin inne i sovrummet. Hon var blek och såg uppriven ut. Jag såg frågande på henne innan jag förstod. Trosorna var blodiga. Ett tidigt missfall. Hon gick bort och hämtade dockan och la sig sedan tyst bredvid mig. Dagarna gick. Jag väntade och hoppades att hon nu skulle släppa tanken på att huset skulle visa oss vägen till ett barn. Vi måste söka hjälp och lämna mardrömmen bakom oss. Men ingenting hände. Istället började Anna-Karin behandla dockan som sin nyfödda. Ja, det var outhärdligt att se. Hon släppte den inte ifrån sig. Hon fick mjölk i sina bröst och började amma den så bröstmjölken strömmade ut över tygansiktet. Det var vidrigt att se. Men under golvet hade det tystnat. Jag flydde ut och sysselsatte mig med det hopplösa företaget att få ordning på ödegården. Huvudsaken var att jag slapp se Anna-Karin amma dockan. Så en kväll, när jag tvingat mig in i huset och vi satt tillsammans i köket, hörde jag något. Det var ett ljud som verkade bekant. Jag lyssnade och fasade för att det skulle komma från golvet. Jag såg mig oroligt om i köket, men allt verkade lugnt. Förutom en rörelse i ögonvrån. Något skymtade utanför köksfönstret. Det var träskatan som åter börjat flaxa med de stela vingarna i vinden. Jag som trott att den en gång för alla slutat fungera och dömts till att för alltid stirra ut mot skogen. Med stigande oro betraktade jag vindflöjen som piskade på allt snabbare med vingarna. Upphetsad, som en hund som välkomnade sin matte. Jag spejade oroligt ut genom fönstret. Men allting där utanför var dolt i skymningens mörker. Jag lyssnade uppmärksamt, men det enda som hördes var träskatans vingar som slog. Då började det låta under golvet. Ljudet skar som en kniv, hjärtskärande, klagande, outhärdligt. Som om någon ovarsamt väckt upp det som låg där. Jag kände hur paniken sakta kom krypande medan Anna-Karin förblev lugn. Försiktigt vissade hon dockan i sin famn medan skatans vingar snurrade allt häftigare. Jag vände mig bort och höll för öronen. Under golvet bankade det mot de lösa golvplankorna. Som om någonting försökte slå sig ut. Jag var övertygad om att jag nu till slut tappat förståndet. Så blev det åter tyst i köket. När jag öppnade ögonen hade Anna-Karin gått upp till sovrummet. Jag tittade på skatan. Den var stilla och stirrade åter ut mot skogen. Vad var det som fått vingarna att rotera? Jag gick bort till ytterdörren och öppnade den försiktigt. Utanför var det vindstilla. Dörrlampan lyste upp gårdsplanen med ett matt sken, så långt den förmådde. Bortom den ljuskägla som bildats slöt sig det kompakta mörkret runt staloken. Precis där, i gränslandet mellan ljus och mörker, anade jag henne. Ett kort ögonblick. Sedan var hon borta. Jag kände skräcken, men så slog det mig. Det var inte oss hon ville åt. Hon var här för att hämta mylingen. Om hon bara fick hämta sitt barn så skulle allt bli bra. Det blev en sömnlös natt och en lång dag. Maniskt såg jag till att alla fönster och dörrar var stängda och låsta. Jag förberedde mig på att hon skulle komma tillbaka, men sa inget till Anna-Karin. Hon skulle ändå inte förstå och var dessutom så gott som okontaktbar. Dagen gick och efter middagen satt vi tysta i köket. Anna-Karin höll dockan i sin famn medan jag trummade nervöst med fingrarna mot bordsskivan. Jag såg ut genom köksfönstret mot den orörliga vindflöjen. Minuterna gick, men inget hände. Mörkret sänkte sig allt mer. Tystnaden var som ett vakuum. Så hördes åter det välbekanta ljudet och jag behövde inte vända mig om för att veta vad det var. Anna-Karin rörde inte en min utan fortsatte lugnt att vagga dockan samtidigt som hon nynnade på en entonig melodi. Jag föreslog ansträngt att hon skulle gå upp och lägga sig. Hon gjorde som jag sa utan att protestera. Det började med ens att låta under golvet. Skatan spejade ivrigt ut mot skogen. Vingarna snodde, snabbare och snabbare. Jag tog raskt bort möblerna och lyfte åter upp de lösa golvplankorna. Pulsen ökade. Anna-Karins nynnande hördes svagt från övervåningen medan det som lät under golvet blev allt mer skriande. När jag tog bort den sista plankan blundade jag för att slippa se. Det lät som om en fullvuxen människa låg där i svåra plågor. Så kom knackningen. Skatan krängde till utanför fönstret, vände sig och stirrade in mot köket, samtidigt som vingarna verkade tappa all fart och till slut stod helt stilla. Det tystnade ögonblickligen under golvet. Det enda som hördes var den entoniga melodin från övervåningen. Jag höll andan, men inget hände. Jag gick ut mot tamburen. Anna-Karin kom plötsligt ner för trapporna med dockan i sin famn. Jag viftade menande åt henne att gå tillbaka upp på övervåningen innan jag närmade mig dörren, stannade och lyssnade. Försiktigt kikade jag ut genom fönstret men kunde inget se. Anna-Karin gick in i köket men återvände snart och försvann upp för trappen. Jag låste försiktigt upp dörren och öppnade. Lampan på brokvisten sken med ett matt ljus upp halvcirkeln i mörkret utanför. Där i dunklet stod hon. Snabbt klev jag ner från bron och gick mot husknuten. I ögonvrån kunde jag se henne röra sig mot huset med kantiga rörelser. Mer som en plåtleksak än som en levande människa. Jag såg hur armarna på skatan snurrade välkomnande. Det var som om de båda varit av samma sort. Samma mekaniska rörelser. Samma stirrande blick. Hon steg in genom ytterdörren och fortsatte sedan in i köket. Efter några ögonblick kom hon ut på bron med byltet i sin famn och försvann genast ut i mörkret. Skatans armar förlorade sin kraft och blev stilla. Det enda som hördes var Anna-Karins entoniga vaggvisa från övervåningen. Äntligen! Nu var mylingen borta. Vi skulle bli fria. Jag gick lättad upp till Anna-Karin. Hon satt med ryggen mot mig som hon brukade och vaggade sin docka. Jag sa åt henne att packa ihop det viktigaste så vi kunde lämna huset. Hon protesterade inte. Precis som om hon till slut insett det orimliga i situationen. Förbannelsen var bruten. Nu skulle allt bli bra igen. Vi skulle söka hjälp och sedan skulle vi få adoptera. Jag rafsade snabbt ihop lite kläder och så gick vi ut och satte oss i bilen. Huset stod tyst och spöklikt i mörkret. Och jag förstod inte hur någon någonsin hade kunnat se platsen som ett hem. Jag startade bilen och sakta åkte vi längs den smala vägen bort från staloken och fortsatte sedan ut på riksvägen. Farten ökade och jag kände att jag äntligen kunde andas ut. Jag vände mig mot Anna-Karin som inte verkade vara den minsta uppjagad. Hon nynnade och fortsatte lugnt att amma sin docka. medan hennes tankar såg ut att vara långt borta. Jag strök henne över kinden och sa, allt kommer ordna sig. Hon svarade inte, utan fortsatte bara stirra tomt ut i mörkret, men bytte ställning på sätet som om hon inte tyckte om att bli vidrörd. Av rörelsen vände stockan mot mig. De bleka läpparna släppte bröstvårtan. Huvudet vred sakta mot mig och de kolsvarta ögonen i barnasiktet såg rakt in i mina.
Du har lyssnat till podden Gammelgrav med noveller av Erik Nilshammar. Läser gör Magnus Johansson och producerat har Erik Thoresson gjort. Jag heter Sara Sunnefelt. Tack för att du har lyssnat.